En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Är invandringen en börda som belastar välfärden? Eller är den tvärtom en tillgång som gör oss rikare? Idag pratar vi om invandringens påhittade kostnader med ekonomhistorikern Tony Johansson i Starta pressarna, en podd om ekonomi och politik med mig, Daniel Suhonen. Välkommen hit, Tony. Vad kul att du är här.
Ja, tack för att du får vara med.
På den stolta södern.
Ja, precis.
Du har skrivit en rapport för Katalys som vi gav ut här i veckan. Som vi ska prata om här med dig. Med mig i studion har jag också Enna Gerin.
Tack, tack.
Glad Hej. Och pigg. Våren är här.
Ja.
Du har legat nedsövd i mörkret. Och nu ser man att du ler när solen skiner. Det gör jag också. Det är underbart. Vi ska prata om ett allvarligt ämne, nämligen invandringens kostnader. Och de sista nästan, ja, decenniet, men egentligen kanske längre tid, så har ju funnits en debatt om att invandringen är en börda. Och du har skrivit en rapport som kom ut här, Vinsten med invandring, som pickar hål på en ganska stor del av den här argumentationen. Varför skrev du den här boken? Eller rapporten, då? Det är ingen bok. Det kanske blir det.
Kanske blir en bok, ja. Ja, det är ju helt uppenbart det är nödvändigt att, att det finns några andra röster i den här debatten. Dessutom handlar väl om någon sorts intellektuell hederlighet. De här typen av beräkningar som vi lär återkomma till flera gånger här idag, som då söker göra gällande att invandringen innebär stora kostnader för vårt samhälle. De beräkningarna visar egentligen inte det, utan man kallar detta kostnader, men det är inte kostnader. Tvärtom ska man då, behöver man då istället titta på andra saker som invandringen leder till. Så som ökad produktivitetstillväxt, ökad handel och också att vi föryngrar befolkningen. För att Sverige befinner sig i ett svårt läge idag med en åldrande befolkning.
Och upprinnelsen till den här rapporten är ju någon väldigt konkret sak att regeringen har skickat ett uppdrag till Konjunkturinstitutet att just göra en sån här beräkning. Det är ju Sverigedemokraterna då som har drivit igenom att tidigare regeringen ska göra de här beräkningarna. Kan du berätta lite om det?
Ja, för drygt ett år sedan så gav, eller de hade en presskonferens, Sverigedemokraterna tillsammans med regeringen. Där man meddelade att man skulle då ge Konjunkturinstituten i uppdrag att beräkna invandringens kostnader, som man sa. Man skulle få resolut faktakunskap om vad invandringen kostade skattebetalarna. Det ledde sen till ett skriftligt uppdrag till Konjunkturinstitutet. Där man från regeringens sida i hög utsträckning också försöker styra vad Konjunkturinstitutet ska göra. Hur man ska bedriva den här forskningen för att ta fram de siffror som vi förmodar att regeringen och Sverigedemokraterna gärna vill ha.
Och det var också till och med att de hade begärt att det ska göras på liksom invandrargruppnivå. Alltså att man ska kolla hur mycket kostar den här invandrargruppen och hur mycket kostar den här invandrargruppen, eller hur?
Ja, de vill nog gärna ha fram siffror som visar att vissa befolkningsgrupper är större kostnader än andra befolkningsgrupper. Så att man sen kan göra politik på det. Man vill nog gärna ha en siffra som säger att kommer du från Afrikas horn så är du en större belastning än om du kommer från Jugoslavien.
Och vi kommer ju gå in på att, problemet med de här beräkningarna. Men hur ser du på Konjunkturinstitutets roll i hela den här grejen? Hur kan de agera här?
Det ska bli mycket intressant att se hur de agerar. Därför att regeringen ger dem då i uppdrag att exempelvis beräkna så kallade nettokostnader med en sån här då modell som kommer att leda fram till de siffror regeringen vill ha. Men Konjunkturinstitutet är ju samtidigt en gammal myndighet. Etablerades 1937 om jag minns rätt. Det är en oberoende myndighet och de påstår själva att de bedriver forskning som är oberoende av politiska hänsyn. Och om det verkligen stämmer, så, och det tror jag utgår ifrån att det stämmer, då finns det ju möjlighet för Konjunkturinstitutet att faktiskt gå på djupet kring de här frågorna och ta fram verklig ny kunskap. kring vad invandringen genererar för tillväxteffekter exempelvis.
Men de sista åren då så har det varit en debatt. Det finns en forskare som du också nämnde i din rapport, Joakim Ruiz, som har nästan gjort karriär får man väl säga på att ta fram resoluta papperssiffror som inte betyder så mycket, vittade du i din rapport. Alltså helt enkelt, han har liksom gjort karriär på att visa invandringens kostnader, eller påstådda kostnader, de påhittade kostnaderna. Du är ju väldigt kritisk på något sätt till hans, liksom, vi kom in då på liksom de här beräkningarna, men du är ju väldigt kritisk till hans tillvägagångssätt och hela liksom ramen runt hans då forskning om de här kostnaderna, de här påstådda kostnaderna. Vad är din grundkritik?
Ja, så de här då tvärsnittsmodellerna kan man kalla det. De går ut på att man delar upp befolkningen i två grupper. Det kan egentligen vara vilka grupper som helst. Det kan vara kvinnor och män, det kan vara låginkomsttagare, höginkomsttagare, äldre och yngre och så vidare. Men den enda grupp man, den enda gången man använder den här modellen är just när man delar upp befolkningen i invandrare och inrikesfödda. Den enda gången man tillämpar detta.
Och det, då är det utrikesfödda och inrikesfödda? Eller?
Ja, nej, alltså, vad gäller Rysts rapport så var det ju flykter, lyfter man ut flyktinginvandrare specifikt. Men man kan göra lite, det finns olika modeller för det, eller man kan göra lite vad man vill där faktiskt. Men just Rysts rapport var flyktinginvandrare. Och problemet med de här då modellerna är att om du har en grupp med lägre inkomster i genomsnitt än en annan grupp, då kommer de alltid ut som en kostnad så att säga i de här modellerna, därför att då betalar man mindre i skatt samtidigt som man kanske också har högre utbetalningar till den gruppen i form av sociala ersättningar.
Hur går den här uträkningen till? Bara liksom?
Ja, så du tar helt enkelt och summerar, vi får förenkla lite, men man får summera alla intäkterna från en befolkningsgrupp till den offentliga sektorn. Och det är då, det är ju skatter som går in till den offentliga sektorn. Sedan tar man och summerar alla utgifter för den här gruppen som den offentliga sektorn har. Och sen jämför man den här gruppen med hur mycket skatt de skulle ha betalt om de hade haft en genomsnittlig inkomst. Eller den andra gruppen att jämföra med. Och det innebär att en låginkomstgrupp alltid i de här kalkylerna kommer ut på minussidan. Det vill säga det sker en omfördelning inom skatte- och välfärdssystemet till den här gruppen. Så är det alltid.
Och de tidigare beräkningarna som har gjorts, de visar ju att det är på intäktssidan det är liksom minuset är på. Det är inte på kostnadssidan vad de kostar offentlig sektor, utan det är helt enkelt att man betalar in. Det är där liksom glappet ja. Blir mellan det genomsnittet.
Precis. I Rysts rapport så visar den då att flyktingar har lägre inkomster och således betalar de lägre skatter. Så att det är därför de kommer ut som en minuspost. Men det här är ju då en omfördelning inom den offentliga sektorn.
Vilket ju den offentliga sektorn är till för.
Ja, ja, det här är en effekt av välfärdssystemet.
Det är idén, så att
säga. Skattesystemet, ja, ja. Och sedan tar då Rysst och andra också nästa steg och säger att den här omfördelningen är detsamma som en kostnad. Men det är naturligtvis helt orimligt. Därför att låginkomstjobb som då en invandrare har, säg i de offentliga omsorgerna eller städ eller hotell- och restaurangbranschen. De jobben skulle ju ha utförts i alla fall om det inte hade funnits invandrare här. Det är bara det att då hade inte det här dykt upp i de här kalkylerna längre. Samma jobb skulle det utförts fast då av en inrikesfödd. Och då skulle det inte längre se ut som en omfördelning mellan invandrare och utrikesfödda. Och så är det inte som en kostnad. Men det skulle ha haft samma omfördelning.
Vi hade ju Emma Holt den här i ett tidigare poddavsnitt mot 8 mars. Hon har skrivit den här boken Underskott. Och det intressanta är att hon börjar egentligen, hon lever i Danmark, pratar svenska och danska. Och hon utgår ju från den här, alltså samma påstående om kvinnor som danska ekonomer då har gjort. Att kvinnor då betalar in lägre skatt och har lägre då intäkter. Och dessutom då med barnafödelsen så blir det en kostnad för samhället. Och liksom där hennes bok som är väldigt bra genomgång av liksom det här tänkandet tar sin utgångspunkt. Och varför, så att det är verkligen besläktat.
Ja, verkligen. Alltså, det var liksom hela upprinnelsen till hennes bok var ju att hon läste i tidningarna i Danmark de här nyheterna om att kvinnor är en statsfinansiell börda. för Danmark och en kostnad liksom, och då började hon fundera på vad är det för fel på de här modellerna som räknar ut, hur kan de liksom, hur kan det här bli resultatet liksom, av den här ekonomiska modellerna som används.
Men det är också det är ju så intressant, det är en begreppslig liksom, man kan ju komma in på det liksom, själva liksom, matematiken detta och liksom så, men det är också en begreppslig liksom, ett hopp så att säga. Att en omfördelning mellan olika grupper, att någon har lägre lön och lägre skatteinbetalning, då definierar man att den personen är en kostnad. Alltså det är liksom inte ens korrekt liksom.
Nej, alltså det är närmast bisarrt. Man inser ju det när man tar det här exemplet med kvinnor jämfört med män, som då har genomsnitt lägre löner, och följaktligen i de här modellerna så blir de en kostnad. Det är helt orimligt.
Och man kan ha större sjukvårdskostnader på grund av förlossningar.
Ja, eller ta ut mer av föräldraledigheten. Det är ett stort problem i grund och botten, ett ojämlikt samhälle. Men dessutom, de som då tvingas ta ut på grund av det ojämlika samhället mer föräldraledighet, ja då framställs som en kostnad på grund av det.
Så att frågan är, vad mäter de här kalkylerna? De mäter inte kostnaden, utan vad visar de om verkligheten? Och det är ju det du sa, att de visar egentligen att de har lägre löner, ja, den gruppen. Det är det liksom kalkylen visar, inte att de är en kostnad liksom för samhället och statsfinanserna.
Ja, det ger en ögonblicksbild av hur välfärd- och skattesystemet fungerar. Ingenting annat.
Men det är också intressant därför att den här, du nämner ju det i rapporten, du sa det på ett stort seminarium här i veckan, och du tog upp det väldigt tydligt att det här är en typ av beräkningar som de här personerna som gör dem helt kallsinnigt vet ju vad det är för debatt de placerar det här påståendet i. Att det är ju inte neutralt att säga att funktionshindrade människor är en börda. Det skulle man inte säga idag. Eller att, alltså, det finns ju spärrar. Liksom. Ingen tror jag, seriös person i Sverige skulle våga eller vilja säga att kvinnor är en börda. Dessutom är det ju helt koko, för det finns ju inget. Om kvinnor skulle försvinna så finns det ju inget samhälle. De är ju helt nödvändiga för liksom att samhället ska fortbestå. Det blir inget samhälle. Alltså, ekonomin ska ju stödja samhället och livet och människorna, inte tvärtom. Men runt den här, liksom, när då liksom doktorerade personer med mycket stor kunskap, stort utbildningskapital, i den debatt vi haft de sista 10 åren, kommer med de här påståendena om att olika grupper kostar olika mycket. Och begreppet kostnad, om man tänker sig att man är i andra änden av tv-mottagaren eller radiomottagaren, är en förtidspensionerad, utsliten svensk jobbare som har skitdålig pension. Och så hör man att här är en kostnad. Här kommer jättestora grupper som är en kostnad. Och så hör man det är kö på vårdcentralen och det är dålig pension och det tar 3 månader för att liksom, man får inte vård när man ska för det är brister i välfärden. Då är den här idén om att det är en kostnad. Bilden man får är ju inte att det är en omfördelning inom ett välfärdssystem, utan att om vi skulle bli av med de här människorna, då skulle bördan lättas. Det är ju den bilden man får. Vi har en kostnad här. Det är som att vi har ett bredband för 500 spänn i månaden som är en kostnad. Om vi slutar ha det, så sparar vi 500 spänn. Men det är ju liksom, så det är helt missvisande. Det är på sätt inte bara misslyckad forskning, utan den är liksom illvillig. Den har ju en agenda på ett sätt som är ganska unik, måste jag säga.
Ja, att påstå att sådana här omfördelning som de här kalkylerna kom fram till, att det är kostnader, det är vilseledande och intellektuellt ohederligt. Den här då omtalade rapporten som Joakim Rust skrev för några år sedan, den kom ju fram till att en flykting var en kostnad, påstod han, på 74 000 kronor per år under hela flyktingens livstid. Och det är klart att det där är ju ett budskap som landar väldigt väl i Sverigedemokraterna och deras väljare. Sen att det är helt uppenbart så att det inte är sant, att det är direkt vilseledande. Det är en debatt som bara försvinner. Därför att du har de här 74 000 kronorna som inte, det är ingen kostnad, men här står en disputerad forskare och påstår det.
Så det är just det där glappet, alltså att gå från att prata om att det är en omfördelning till att börja kalla det en kostnad som är problem. Och vi får ju se, nu är ju uppdraget till KI att räkna på invandringens kostnader. Så vi får ju se vad den här rapporten kommer fram till och vilka kalkyler den använder.
Ja, alltså faktum är ju att om KI verkligen vill generera ny kunskap, så finns det metoder för detta. Man kan exempelvis tillämpa Det finns modeller för vilka effekter som då invandring får på hela BNP-tillväxten. Två amerikanska ekonomer gjorde sådana beräkningar på den amerikanska arbetsmarknaden och kom fram till att mycket av den här omfördelningen som visas i de här kalkylerna, den försvinner om man tar hänsyn till den effekten. KI skulle ju också kunna utreda tillväxteffekterna av en yngre befolkning. Vad har detta för effekter på lång sikt? Man hade kunnat göra en seriös analys av arbetslösheten. Alltså det duger inte som ta den här Waldenström exempelvis, nationalekonom, som då verkar argumentera för att det är högre arbetslöshet bland invandrare visar att arbetslösheten är ett importerat problem. Men precis som invandrare så att säga besätter vissa låginkomstpositioner i samhället i högre utsträckning, så det är uppenbart så att de besätter vissa arbetslöshetspositioner. Det vill säga vi har en ekonomi som genererar 9% arbetslöshet. Det här kommer sen att fördelas oproportionerligt mellan olika grupper. Men den mesta nationalekonomisk forskning visar att invandring inte ökar den genomsnittliga arbetslösheten. Så det innebär att alla kostnader i den här kalkylen som härrör från högre arbetslöshet bland invandrare, det är kostnader som vi skulle haft i alla fall, även utan invandring. Och det här skulle KI kunna räkna på. De skulle också gärna kunna räkna på hur mycket skulle vi behöva höja skatterna, hur mycket skulle vi behöva höja pensionsåldern om vi inte hade haft invandringen. Det hade varit intressanta analyser. Eller hur mycket längre skulle vårdköerna bli om vi inte hade haft alla dessa utrikesfödda läkare och sjuksköterskor. Det hade varit intressant analys.
Och det kanske de gör. Vi får hoppas.
Ja,
vi får se.
De samhällsekonomiska effekterna av dessa vårdköer.
Ska vi gå in på det här med arbetslösheten då egentligen? Alltså för att det är ju ett av de här antagandena som ligger till grund för de här beräkningarna. Att man gör dem överhuvudtaget. Kan du berätta lite grann om att det är också ett feltänkt? Du har varit inne på det. Men arbetslösheten är, som du säger, inte importerad. Utan de här människorna, de sänker liksom arbetslösheten. Och det är också bra för, om man säger, den arbetskraft som fanns på arbetsmarknaden, det är inte bara svenskar, men om man tänker svensk arbetskraft och tidigare migrerad arbetskraft som då redan fanns på arbetsmarknaden, när det då kommer in nya människor, då lyfts de liksom upp. Och det tror inte jag de flesta förstår. Den här liksom, lite grann hissen uppåt som du har liksom, ser tendenser till, att bilden är ju att det här missgynnar svenska arbetare, svenska knegare, undersköterskor och så vidare, att de liksom missgynnas av detta. Men i själva verket kan det vara så att de egentligen få bättre position, att liksom hela strukturen liksom ramlar ut på ett nytt sätt, och då är de lite högre upp och inte längst ner. Kan du säga något om det?
Ja, alltså det finns ju forskning som då tyder på att vid invandring så fylls, i vårt fall handlar om flyktinginvandring och så fylls arbetsmarknaden på underifrån så att säga. Och det innebär att andra trycks uppåt i inkomststrukturen, men också att de andra då som trycks uppåt får en lägre arbetslöshetsrisk. Det är ju ganska intressant faktiskt. Det finns en massa negativa effekter av detta. Vi får ju liksom en etniskt skiktad arbetsmarknad, och det är en diskussion i sig. Men liksom idén att då svenska arbetare skulle förlora på invandring, ja, det är nog snarare tvärtom, därför att invandringen genererar ny efterfrågan som genererar mer jobb, och sen så fördelas de här jobben oproportionerligt till inrikesföddas fördel. Så att effekten av invandringen blir då att risken för mig som inrikesfödd att bli arbetslös, den minskar.
Det pratas ju ofta om skillnaden just på utrikes- och inrikesföddas arbetslöshet. Den är ju väldigt stor. Om jag förstod det från seminariet igår, så är det inrikesfödda runt 5%, 4-någonting upp mot 5, medan utrikesfödda var uppe på 15-16%, eller? Men då skulle man kunna säga att en av anledningarna till att den inrikesfödda befolkningen har en så lägre är för att liksom den utrikesfödda tar smällen. Så att det är inte invandrarna som skapar arbetslösheten, utan det är de som drabbas av den.
Ja, man kan ju vända på det. Det finns ju ingen som tror att vi skulle ha haft 4% arbetslöshet idag om vi inte hade haft invandrare. Det är vad man måste hävda i så fall, om man säger att jo, men invandringen är det som orsakar arbetslösheten. Och om man säger som Reinfeldt, ja, men vita män mitt i livet är ju inte arbetslösa. Nej, det är ju det är ganska korrekt. Men ingen tror att vi har en ekonomi idag som kan generera så låg arbetslöshet totalt. Sen vad gäller då den här högre arbetslösheten för invandrare så ska man klart för sig att det är två effekter. Den ena är något lägre sysselsättningsgrad, men den är inte så mycket lägre längre. Det har, alltså utrikesföddas sysselsättningsgrad ligger nu bara 3-4 procentenheter under inrikesfödda. De har 66% sysselsättningsgrad, inrikesfödda har 70%.
Och det utjämnas jättesnabbt.
Det utjämnas jättesnabbt, ja, på sista 10 åren. Det är den ena delen. Den andra delen är att invandrare eller utrikesföddas arbetskraftsdeltagande, det vill säga att man väljer att söka jobb aktivt, är högre än inrikesfödda. Det innebär att man överhuvudtaget kan bli arbetslös. Så deltar man inte i arbetskraften så kan man inte vara arbetslös, alltså i den här statistiken. Så det är egentligen två delar. Därför ska man ju hellre titta på sysselsättningsgraden än på arbetslösheten. Och den skiljer inte så mycket längre vad gäller ålderskategorin 15-74 år.
Men om man då lyfter, du håller ju på med en annan rapport för Katalys tillsammans med Max Järnik som kommer senare i vår, om då hur man ska bekämpa arbetslösheten. Om man tänker sig att man har en regering som inte då först och främst vill räkna ut liksom felaktig statistik om olika grupper kostar, utan faktiskt vill göra någonting åt till exempel arbetslösheten, som ju är alldeles för hög i hela samhället, och inte minst då bland liksom utsatta grupper, de som liksom har tuffast att få jobb, står ju liksom längst bak i kön och får sina liv, som jag ser det, i det här grundproblemet i Sverige, den höga arbetslösheten. Vad ska man då göra åt den höga arbetslösheten om man är seriös och inte håller på med liksom sifferexercis?
Det är i grunden tre saker som måste göras. Ett, investeringarna måste öka. Om vi ser det rent historiskt så är det det som förklarar den högre arbetslösheten idag jämfört med liksom 70-80-talet. Vi har lägre investeringstakter. Och det handlar om 200-300 miljarder om året som investeringarna måste öka med för att kunna nå full sysselsättning. Det andra är, och det är både offentliga och privata investeringar då. Det andra är att man måste ha en ekonomisk politik som premierar jämlikhet. Därför att ju mer ojämlikt fördelade inkomsterna är, desto större efterfrågebegränsningar blir det. Det vill säga, om jag som höginkomsttagare får en ökad inkomst så kommer jag spara det eller åka till Thailand. En låginkomsttagare kommer köpa falukorv och därmed sätta igång de ekonomiska hjulen. Därför ska man ha en ekonomisk politik som inriktar sig på att jämna ut de ekonomiska skillnaderna. Och för det tredje måste den offentliga sektorn expandera. Och det kommer den göra ändå som en följd av att vi har en åldrande befolkning. Men om man har de här tre reformerna, kan vi kalla det, på gång, då kan vi gå mot en ekonomi med full sysselsättning igen. Och det kommer i sin tur att sänka arbetslösheten även för invandrare.
Jag tänker att det här är någonstans en ödesfråga för, ja, arbetarrörelsen så att säga, som växer i den här frågan, kravet på arbete och rättvisa villkor. Och Socialdemokraterna har kongress i vår, de har precis lagt den här veckan, det händer så himla mycket här, men de har precis lagt liksom någon ram för ekonomisk politik där de liksom pratar om dels försvaret men också annan expansion. Det låter liksom, de låser på ett nytt sätt, så får man se vad det blir. Men vi har ju haft liksom 30 år av massarbetslöshet, över 30 år, nästan 35 år snart, med väldigt hög arbetslöshet. Och jag tycker att det här är, det, på något sätt, för mig är det obegripligt att man till exempel, jag menar, jag var i Karlskoga här för några dagar sedan och pratade med, ja, föreläste. Och då var det folk från IF Metall. Och då berättade de att de förstår inte. Alltså de har hundratals jobb, de skulle, bara i Karlskoga, som de skulle kunna besätta med människor som, alltså, i olika grad skulle kunna få en yrkesutbildning, handledning, komma in i de här jobben. Metallarbetarjobb. Historiskt, jag kan inte detaljerna, kan detta, det är säkert mycket svåra jobb. Men historiskt har ju den här typen av jobb varit sådana som människor som på 60-talet kom från Finland eller Jugoslavien eller så, har liksom kunnat lära sig relativt snabbt och sen komma in i samhället, få bra löner, bra villkor och sen blivit superintegrerade. Men det görs liksom inte. De sitter och så här, de säger nej liksom i praktiken till ordrar eller skjuter dem på fram. Alltså man kan säga så här, Europas då rustning, som man kan ha en egen poddavsnitt om vad man tycker om den. Men den rustning som ändå politikerna då vill beställa nu för 100 eller tusentals miljarder, den hindras liksom av att vi, bland annat av att vi i Sverige då inte har utbildat, vi har en halv miljon arbetslösa. Det måste ju finnas människor i den gruppen som absolut med yrkesutbildning eller någon annan typ av program skulle kunna ta de här jobben. få de här jobben och få jättebra löner för att vara liksom arbetarklass. Men där har ju ingen, jag tycker inte någon sida i politiken har pratat om det här, den här liksom, för det måste ju ner någonstans och matcha upp de här människorna till jobben och ge dem de här chansen att ta de här jobben.
Jag tycker man pratar om det, men man gör ju ingenting. Åren bara går och ingenting händer.
Mm. Nej, men det är uppenbart att man måste också se till att få ett utbildningssystem som fungerar. Svenskt näringslivs chefsekonom igår på det här seminariet, han som är positivt ökade investeringar, men han påpekar en viktig aspekt, och det är att om nu bara investeringarna ökar så här kraftigt utan att vi också har en matchande utbildningssystem, ja, då kommer vi få inflation. Därför att vi kommer få massa brister, bristsektorer helt enkelt, där lönerna kommer att pressas upp och skapa inflation i de här då sektorerna. Så att man behöver ett helt paket egentligen av reformer som dels siktar på att man får ett vettigt utbildningssystem så att alla de som är arbetslösa kan ta de jobb som finns. Och sen samtidigt behöver man då kraftigt öka investeringarna.
Jag tycker så här, om man tänker så här, liksom det här liksom Löfven-Magdalena Andersson-projektet någonstans, att rädda demokratin, hålla bort SD från makten, det gick så där. Man satt vid makten i 8 år. Nu ska man tillbaka förhoppningsvis om ett par år här när det blir val. Och då tänker jag att projektet borde ju, den här invandringens kostnader som vi har pratat om och ska prata klart om, arbetslösheten som är högre bland invandrare då, och framförallt bilden av kostnaderna, den högre arbetslösheten, segregationen, bristande integration, dålig utbildning för barn i vissa förorter och så. Alltså, det där är ju på något sätt en ödesfråga för Sverige, att vi löser detta. Och då blir ju på något sätt att ha en, istället för den här negativa liksom berättelsen här till någon att invandrare är ett problem, så skulle man kunna säga, det är klart att Sverige har problem. Men det beror ju på att vi har fört en ekonomisk politik som sätter människor i en jävligt svår situation. Nu ska vi under 5 år eller något sånt där se till att varenda människa får en adekvat utbildning. Vi ska se till att skapa jobb. I offentlig sektor, i privat sektor, matcha dem till jobben, arbetsmarknadspolitik, bygga bostäder, goda bostäder som är ungarna som växte upp med kanske många syskon, får, precis som det var på 50-60-talet, de ska ha egna rum, de ska kunna plugga när de går på högstadiet och gymnasiet. Alltså, klassisk välfärdspolitik. Föräldrarna ska komma i jobb om de inte redan är i jobb, vilket det väldigt ofta är. Men liksom, det finns ju någon otrolig, liksom, för mig så, det är så klassisk socialdemokratisk reformpolitik som är i grunden positivt till människan. Människor vill ju jobba. De vill att deras barn ska få ett bra liv. De vill ha en bra bostad. De vill ha en bra skola. De vill att samhället ska funka. Det är ju för alla människor. Och nu så haltar ju det här systemet. Och jag tror att liksom själva arbetslösheten och allt som är runt det blir ju på något sätt beviset för att ett parti som Sverigedemokraterna har liksom någon poäng och rätt.
Men tyvärr är det ju inte just det här, ett sånt här program som sossarna går liksom fram med, utan de är ju helt liksom inne på att köpa den här bilden av att det är en kostnad och att de är lika bra på att stänga gränserna som tidigare och lika bra på att slänga ut folk som tidigare partierna, och att det skulle på något sätt lösa de samhällsproblem som finns. Att om vi inte släpper in fler invandrare i Sverige och om vi försöker göra oss av med de invandrare som finns här, så kommer till exempel arbetslösheten bli lägre, då kommer det finnas fler bostäder, då kommer skolan bli bättre. Alltså, vad är fel med den här bilden som både Tidö-regeringen liksom driver, men också som tyvärr stora delar av Socialdemokraterna på något sätt har köpt, att det här skulle vara liksom lösningen på problemet, att inte släppa in fler och slänga ut de som är här?
Nej, alltså jag håller med mycket av den bild som Daniel beskriver här. Det vi ser idag är socialdemokratins och nyliberalismens draksådd i form av ökade klassklyftor och elände. Och det beror på att vi har haft just 3 decennier av massarbetslöshet. Där har socialdemokratin ett jättestort ansvar. Man har accepterat den här massarbetslösheten, även om man har uttalat att man skulle halvera arbetslösheten, man skulle bli bäst i Europa och så vidare. Men den har varit minst dubbelt så hög jämfört med hur det var före 90-talskrisen. Och det är det som sen sipprar, effekter av detta som sipprar ut i samhället. Och, alltså även när man talar om segregation och kriminalitet och så vidare. Klart, folk vill inte vara kriminella. Men är ens framtidsutsikter oerhört eländiga, då kanske det blir intressant att gå utanför lagen istället. Så att vill man verkligen ändra på det här systemet som vi har idag, då måste man gå till roten, och det är i grund och botten arbetslösheten.
Och jag tycker en grej som du lyfter i rapporten som är väldigt intressant är just det här skillnaden mellan verklighet och skräckscenario som hände med flyktingkrisen 2015. Nu är det 10 år sedan flyktingkrisen, och då var ju bilden av att liksom, vi totalt skulle gå under av att vi
tog emot.
Ja, det var systemkollaps, och man prognostiserade till och med statsfinansiellt att nu kommer liksom finanserna bara störtdyka, men så hände någonting helt annat. Kan du bara berätta, vad var det som egentligen hände när vi tog emot den stora flyktinginvandringen där efter 2015?
Ja, det är ju ett fascinerande naturligt experiment skulle man kunna säga. Just det, alla förutspådde, eller alla, men i alla fall regeringen förutspådde att
den socialdemokratiska,
ja, att nu så är det systemkollaps som hotar runt hörnet. Vi måste stänga gränserna. Vad hände? Jo, 1. Arbetslösheten föll. 2. Sysselsättningsgraden ökade. 3. Statens finanser blev bättre. 4.
Kommunerna
tillväxten ökade. Många kommuner blommade, ja. Och varför då? Jo, därför att staten hade ju en massa utlägg för detta. Det vill säga kostnader skulle någon då säga. De kostnaderna var ju dock intäkter för någon annan, nämligen kommunerna som tog emot många av de här invandrarna och för dagersättning och så vidare. De pengarna gick sen rakt ut i konsumtion i kommunerna. Så man fick massor med lokal och regional tillväxt. Och som i sin tur genererade allt detta, alla de här förbättringarna även i de offentliga finanserna. Så att vad vi fick då efter flyktingkrisen var ett test på keynesiansk politik. För första gången på 30 år. Och det visade att det fungerade.
Det skrivs till och med en artikel av Peter Gerlach och Carolina Ekholm, då statssekreterare åt Magdalena Andersson på Finansdepartementet, som jag tycker är. Jag skulle vilja ge ut den som facsimil och ge den till alla i riksdagen, därför att jag kommer inte ihåg den exakt, men i princip gick den ut på att i statens offentliga finanser och så har man liksom idén om multiplikatoreffekter, att man helt enkelt, vad får vi, om vi satsar 1 miljard, vad får vi tillbaka, blir det tillväxt, eller liksom vaskar vi 1 miljard, liksom, och så finns det så här, någonting ger hälften tillbaka, eller vissa saker ger mer än 1 tillbaka. Och så kom de fram till att, och du har ju det här färska i minnet, men liksom, du får rätta mig om jag har fel, Tony, men de liksom kom fram till att det var multiplikatoreffekter som liksom, de har aldrig sett något liknande. Och liksom, det var 2-3 gånger pengarna de fick tillbaka. Det bara snurrade igång liksom, i, någon sån här, i den mest förtorkade by i avfolkningsbygd. Där blomstrade, startade jobb och liksom, vårdcentralen kunde anställa. Och liksom, det drog igång, som du säger, en keynesiansk expedition. Liksom, och de sa det att för man har aldrig provat i modern tid att ge till de fattigaste i samhället väldigt mycket pengar samtidigt. Och det är så, alltså det var någon otrolig liksom, när man ger till de fattiga och till de fattiga kommunerna, då snurrar maskineriet igång.
Ja, det är en intressant artikel, jag har med den i rapporten. De slår ju då ett slag för statsbidrag och visar just att de har stora multiplikatoreffekter. Det är intressant egentligen av två perspektiv. Det ena är ju detta att en del av de pengarna kommer ut till individer med väldigt låga inkomster. Och det hänger ihop då med ett ekonomiskt begrepp som heter marginell konsumtionsbenägenhet. Det vill säga, har man väldigt låga inkomster så kommer man att konsumera mer av den inkomsten än om man har väldigt hög inkomst från början. Ni minns Svante som visste inte vad hon skulle göra av sin löneökning. Det vet ju alla andra förstås, va? Det vill säga man kommer helt enkelt att handla för det. Och det är det som händer i kommunerna. Men det här är också intressant utifrån ett annat perspektiv. För ofta så säger ju då liberal ekonomisk teori att om man ökar skatterna så att säga och använder det här till offentliga satsningar så förfaller ju den privata konsumtionen och då måste arbetslösheten öka och sysselsättningen minska, tillväxten försämras. Men vänta nu ett tag här. Om nu kommunerna använder de här pengarna till offentlig konsumtion och inte spara någonting, utan allting går ut i konsumtion, då måste det rimligtvis gynna tillväxten och sänka arbetslösheten och öka sysselsättningen. Och det visade just den här perioden på.
Och nu har vi en situation, nu vet vi inte vad vårbudgeten leder till. Om regeringen är smart så ger de liksom utsatta grupper någonting. Men SD har precis stoppat ett extra barnbidrag som var på gång. Och vi har en situation där det tillfälligt under coronapandemin och sen förlängt höjda bostadsbidraget för barnfamiljer med många barn och höga hyror. det tas bort. Samtidigt som man då har sänkt skatten för höginkomsttagare. Och man har också nu förslag då att sänka riskkapitalskatten extra förmånligt för miljardärer. Alltså vad säger du om den så att säga, fördelningsprofilen som har varit med tredubblat ROT- och RUT-avdrag, nu dubblar man det och så vidare. Alltså det är verkligen en så här trickle-down-ekonomi vi har. Alltså man ger till de rika stora förmåner, de som redan har hyggligt. Och sen får liksom fattigpensionärer, barnfamiljer, liksom lågavlönade, de får stå tillbaka. Du säger att egentligen borde man göra helt tvärtom.
Ja, det där hämmar tillväxten. Alltså man skulle göra tvärtom. Man skulle öka inkomsterna för de som har lägst inkomster. Det spelar inte stor roll hur man gör det, men det är dit pengarna borde gå. Och så borde man ta de pengarna från de här andra posterna på RUT och kapitalskatt och så vidare. Alltså vi har i 20 års tid nu prövat den här nyliberala politiken som ju går ut på sänkta skatter och medvetet öka skillnaderna. Det var ju, kom ihåg att gamla arbetslinjens viktigaste grej var att öka skillnaderna. Och det skulle sänka den så kallade jämviktsarbetslösheten. Den ökade. Alltså, vi har på detta 20 års tid och arbetslösheten ligger kvar på skyhög nivå. Nu ännu högre, för det är också en recession där regeringen skulle kunna använda finanspolitiken för att bromsa effekterna och expandera ekonomin. Men även när vi är utanför recessionen så har vi massarbetslöshet idag. Och det beror på den här ekonomiska politiken som har förts i 2025 år.
En absurd grej som också pågår samtidigt då är ju att, och det lyfter du också i rapporten, och jag tänker på det idag som är 1 april när vi spelar in det här. Alltså idag avskaffas det här spårbytet som gör att cirka 5000 personer riskerar då att utvisas, både de som då väntar på att få göra ett spårbyte men också de som har gjort ett spårbyte och nu faktiskt jobbar. Ekot rapporterade om ett par som båda två jobbar som undersköterskor som nu kommer riskera att utvisas. Det finns många, många, varje dag är det exempel på människor som jobbar och bidrar och har ett liv här som nu med den här striktare migrationspolitiken och med tidigare regeringens politik riskerar att slängas ut. Det är ju en otrolig liksom ekonomisk förlust. Du hade ett exempel igår också på seminariet. Vad säger du om det?
Alltså det här är ju närmast liknande med självskadebeteende. Alltså det är ett svenskt självskadebeteende. Av så här principiella skäl eller så här, SD styr regeringens skäl så vill man inte ha så många utlänningar i det här landet. Så då väljer man att kasta ut människor som arbetar hårt, bidrar med skatter och som arbetar i den offentliga sektorn. Jag hade ju några exempel då på gårdagens seminarium. Bland annat följt ett fall i Kristianstad. Diako heter han från Irak. Han blev förra året klar sjuksköterska och börjat jobba på njuravdelningen på Centralsjukhuset i Kristianstad. Man har väldiga problem att rekrytera till östra Skåne generellt och sjuksköterskor så är det en bristprofession överallt i landet. Han ska utvisas nu. Så först utbildar vi honom, sen låter vi honom jobba ett år och sedan ska han utvisas. Ingen kan övertyga mig att det är en politik som är bra för Sverige eller bra för alla de patienter som har haft nytta av hans tjänster under det här året.
Och det här sker över hela landet, det sker i hundratals, i tusentals, och människor som jobbar och försörjer sig och är rotade här och bidrar till vårt samhälle och finns i det här samhället, de ska kastas ut liksom för att man har fyllt in en papper fel eller man har ändrat reglerna nu. Det är liksom helt, och man ger människor bidrag för att lämna landet istället för att integrera dem så att säga, eller skapa jobb eller yrkesutbildningar, så satsar man på återvända bidrag. Jag tänker så här, ska vi glida in på det här med vinsten med invandring? För det är ju egentligen kärnan din, att det här bidrar till att vi blir rikare. Hela den här bilden av att invandring är problem är ju helt falsk.
Ja, det finns flera aspekter av detta. Det ena handlar ju om den specifika situation som Sverige befinner sig i nu med en åldrande befolkning. Invandrare är ju genomsnitt yngre och föryngrar därmed befolkningen. Det här har dels direkta tillväxteffekter därför att en åldrande befolkning innebär tryck neråt på BNP per capita tillväxten. Färre arbetar helt enkelt. Och då kommer BNP per capita eller vår levnadsstandard att växa långsammare. Det är liksom konsekvensen. Om man då får yngre befolkningen genom invandring i ett sådant läge, då kommer tillväxten att öka. Man kommer få en snabbare ökning av levnadsstandarden. Det är den ena aspekten av detta. Den andra handlar ju om kompetensförsörjning i offentlig sektor. Den offentliga sektorn trycks ju nu från två håll. Det ena är att vi blir äldre och behöver mer äldrevård och mer sjukvård. Och samtidigt från andra hållet då, så är det många som jobbar i den offentliga sektorn som går i pension. Och det som har hänt de senaste åren är att här har ju då invandringen gått in och täckt upp. De senaste åren och de kommande åren så är det utrikesfödda som står för hela sysselsättningsökningen. Och det är en konsekvens av vår åldrande befolkning. Och det här är ju också en vinst så att säga, för vårt samhälle. Därför att utan alla de utrikesfödda som nu jobbar i sjukvården exempelvis, så skulle vi inte kunna ge den välfärd som vi vill ge till våra gamla, men också till alla oss andra. 39% av alla specialistläkare är utrikesfödda exempelvis.
Det är verkligen inte en bild man får. Jag tänker också det här vi har framför oss här med enorma pensionsavgångar som du är inne på. Och det kommer stå, alltså, vi hade ju stått i en välfärdskris idag om inte de här människorna hade fyllt på. Och sen kan man ju på marginalen säga att fler av dem borde jobba och fler i Sverige borde jobba som varit inne på. Det borde vara full sysselsättning och vi borde bemanna upp välfärden och ge kommuner statsbidrag så att de kan, liksom, kommuner och regioner kan liksom anställa och behålla och utbilda personal. Men det är liksom utan de här människorna så hade vi inte klarat det nu än så bra som vi ändå gör.
Ja, men det är väldigt skickligt om man kollar rent politiskt och retoriskt, så har ju på något sätt högersidan, frågan är ju vad är hönan och vad är ägget? Och här har de ju lyckats liksom vända på det. Att de, i deras retorik som har varit väldigt framgångsrik och nu nästan är hegemonisk, så är ju alla samhällsproblem orsakade av att vi har tagit emot invandrare. Istället för att det är samhällsproblemen som har skapat alltså problemen med segregation och svårigheterna med integration. Så att det är ju liksom, som vi pratade nyss om, varför har vi hög arbetslöshet? Deras svar är för att vi har tagit emot invandrare. Varför går det dåligt i skolan? Deras svar är för att vi har tagit emot invandrare. Inte för att vi har, politikerna har valt att liksom rasera den svenska enhetliga grundskolan och liksom skapa den här marknadsskolan som segregerar. Varför har vi problem med bostäderna? Oh, men det är för mycket folk här så att det finns inte tillräckligt med bostäder. Eller är det för att vi inte har byggt bostäder på 30 år? Och så vidare och så vidare. På varje stort samhällsområde så kan man hela tiden fråga sig, vad är hönan och vad är ägget? Och vad är det som orsakar segregationen? Är det att de här människorna har kommit hit som bara plupp har skapat segregationsproblem? Eller är det att vi har inga jobb, att vi har ingen bra utbildning, ingen arbetsmarknadspolitik, inga bostäder och så vidare och så vidare? Är det det som skapar de problem vi ser i samhället, tänker jag? Det är ju en som enorm uppgift, men en uppgift som behöver tas är ju att på något sätt vända på den här skutan. Och jag tänker att den här rapporten är ju nästan som en första hack i den här kompakta muren av bara negativitet. Negativ liksom negativ förståelse av invandringens effekter. Kommer vi lyckas att hacka sönder den här muren, Tony?
Alltså fler faktiskt pratar om detta. Därför att vi stöter ju alla på detta i vår vardag. Det är ganska få som stöter på våld och kriminalitet i sin vardag. Men väldigt många stöter på vård och omsorg i sin vardag. Man kanske har sina gamla på ett äldreboende och så vidare. Men till och med där blir det ju en sån här omvänd debatt. Den stora diskussionen nu är ju liksom hur väl de anställda på äldreboendet talar svenska. När kanske den första diskussionen man skulle haft, okej, vilka är det som jobbar och överhuvudtaget tar hand om våra äldre? Hälften av vårdbiträdena i kommunal omsorg är utrikesfödda. Så att när Jimmy Åkesson då säger att det är de äldre som skulle fått betala, eller de har fått betala för sossarnas invandringspolitik. Det är faktiskt tvärtom. Utan den här invandringspolitiken vi har haft de senaste decennierna fram till 2015, så skulle de äldre fått betala i form av sämre äldrevård och högre pensionsålder. Det är ju en av de här direkta effekterna av att vi blir äldre. för att kunna kompetensförsörja den offentliga sektorn, ja, då hade vi behövt höja pensionsåldern ytterligare. Dessutom skulle vi då behöva höja skatterna eftersom färre jobbar för att betala för samma eller till och med sämre välfärd. Så att det är liksom vanligt folk som får betala för den invandringspolitik som Jimmie Åkesson nu för i form av sämre välfärd, färre som kan arbeta i den offentliga sektorn och i förlängningen också högre skatter för samma välfärd.
Och sämre tillväxt egentligen.
Och sämre tillväxt, ja.
Alltså jag tänker att det är verkligen ett propagandanummer av sällan skådat slag, det här att göra egentligen en guldreserv av arbetskraft och möjligheter för Sverige som gör oss rikare till ett problem och som ska skuldbeläggas i varje led. Och jag tänker så här att det som är problemet tycker jag är ju att de borgerliga partierna, alltså Sverigedemokraterna har ju drivit det här sedan de föddes ur nazismen, men det som är häpnadsväckande är ju både då att de så att säga liberalkonservativa och liberala partierna i tidigare regeringen har anammat hela den här världsbilden, vilket ju, om man kommer ihåg vad Reinfeldt höll på med för 15 år sedan, eller liksom den typen av frihetsliberaler, alltså liberaler som gömmer flyktingar och liberaler som kastar ut flyktingar. Det är ju en otrolig förändring av deras, alltså själva människosyn och kärnan i deras ideologi och ekonomiska tänkande. Men det är också, det här är ju smittat socialdemokratin. Jag tycker att man behöver ju inte liksom bjunka runt och säga att vi ska ha fri invandring. Det är själv, jag är väldigt tveksam till det, för jag vill ha ett väldigt bra välfärdssystem. Men det är också väldigt tveksamt för socialdemokratin att göra sig till någon sorts apostel för en oerhört negativ människosyn, som dessutom då att göra liksom invandrare som bär upp välfärden, människor, miljoner människor som jobbar här, får sina barn att gå upp till skolan. Alltså det är ju politikerna som har svikit de här grupperna, och inte minst också svenska arbetarklass. Inte att de här invandrarna finns som alltså är problemet. Jag tycker där, jag tror att socialdemokratin är i en stor jävla återvändsgränd. Jag tror man kan ångra den här, att man inte satsar på det vi pratade om för en stund sedan, med arbetsmarknadspolitik, med full sysselsättning, med en offensiv med välfärdspolitik. Istället för den här att gå in i den här åsiktskorridoren tillsammans med ja, helt enkelt, jag tror att den här, det är en förlorad position att ställa sig med Tidögänget och säga att alla problem i Sverige beror på invandringen. Man måste nyansera det här. Jag tycker din rapport gör det väldigt bra. Jag tror inte det är framtiden.
Och jag tror också, alltså, nu är det ju S-kongress i maj. Vi har ju fått ett otroligt mottagande av den här rapporten. Det var över 300 anmälda till seminariet igår som faktiskt går att se på vår YouTube-kanal. Det kan man tipsa om. Och vi har fått så mycket reaktioner på er debattartikel i Dagens Industri. Folk som säger äntligen, det här får man inte säga i det här landet, nästan jävla landet liksom. Det här är den nya åsiktskorridoren, ingen får prata om att det är så här faktiskt verkligheten ser ut och att det finns positiva ekonomiska effekter och så vidare.
Och den intellektuella högen, sen näringslivschefsekonom Danfeldt som var där, Timbros liksom biträdande chef, liksom bland så att säga intellektuellt hederliga borgare som har någon sorts liksom vett, folkvett i de här frågorna och inte som drivs av patologiskt liksom invandringshat och liksom bara försöka taktisera sig till en valseger till, då är det här är common sense. De här människorna behövs, de gör oss rikare.
Ja, men det är också för att kapitalet, eller man ska säga näringslivet, behöver det här också. Så frågan är, kommer den här verkligheten, den demografiska utvecklingen, behoven av kompetens, behoven av mer arbetskraft, kommer det rucka på den här egentligen då ideologiska motviljan mot invandring som det största partiet på högersidan då SD driver? Vad tror du, Tony?
Svårt att säga. Man blir ju ganska deprimerad när man betraktar de borgerliga partierna. Alltså, vi har ett kristet parti som borde ha någon sorts någon kristen värdegrund om att ta hand om sin nästa, och en gång hade det. Det är ju helt borta nu. Nu är det är snarare ett Trump-inspirerat parti. Vi har liksom liberaler, både i Liberalerna och i Moderaterna, som borde värna sånt som fri rörlighet och EUs fyra friheter och sånt som man brukar tala sig varma för. Men de har ju helt sålt sina ideal på maktens altare. Det de brukar anklaga Löfven för, att ja, men han har ju sålt sina ideal när han har gjort upp med Centern och Liberalerna då för några år sedan. Och sen så ändrar då detta, där liksom de liberala partierna blir direkta antiliberaler för att kunna få makt. Så den långsiktiga frågan här är ju egentligen hur mycket makten spelar roll för dem i förhållande till vilka negativa effekter deras politik får på Sverige. Tyvärr vad gäller just de här partierna och deras företrädare så är det väl så att makten är det som är viktigast. Även om det kommer att leda till försämringar för Sverige och för oss som bor här.
Jag tänker lite grann den här, liksom den här debatten som du skriver om som handlar om invandringskostnader. Den hänger ihop med en debatt som fanns slutet på 80-talet, början på 90-talet från högern, som handlade om närande och tärande. Att välfärdsstaten, människor som hade liksom pensioner och arbetslöshetsersättningar och sådär, de var liksom tärande. Det måste varit samma tänkande, eller hur? Att någon bidrar, någon tär. Och då var det mycket den offentliga sektorn. Allt det offentliga var liksom en tärande del, som ja, nästan som en sjukdom i samhället. En utsugare som liksom... Det måste vara samma tänkande, att man jämför vem som bidrar och vem som kostar då, så att säga,
i budgeten. Ja, förmodligen är det en liknande tankefigur i botten. Och den är ju tacksam att använda i en politisk konflikt. Att vi har en fiende helt enkelt. Innan den gamla nyliberala moderaterna så var det den offentliga sektorn och nu så är det invandrarna. Och har man en fiende att peka på så kan man bygga sin retorik kring detta.
Och det handlar också om att tukta liksom, arbetarklassen och underklassen.
Jag tänker en sista sak här, det är ju det här närbesläktat som jag tycker också är absurd uträkning som handlar om det här med självförsörjande grad. Och när man hör det här så får man bilden av liksom 1,2 miljoner människor. Det var först för utanförskap. Och sen
vem är det som pratar om
alltså
det?
Alltså Moderaterna och regeringen pratar om
näringslivet.
Och näringslivet om liksom att hur många som är självförsörjande. Och då när man hör med 1,2 miljoner eller vilka siffror de nämner som inte är självförsörjande, då får man ju ungefär som i kostnaderna, så får man en bild av någon sorts socialbidragsarmé som liksom som bara inte arbetar och bara får bidrag. Och sen när man liksom bara första raden i vad det här självförsörjningsbegreppet är, då är det ju människor som tjänar under en summa som man har definierat som, och det här har alltså ingenting med om man är självförsörjande att göra. Människor kan alltså bara vara mycket lågavlönade, har väldigt låga ersättningar. Och absolut inte ha några socialbidrag eller få pengar någon annan. Utan de lever bara i fattigdom. Hur fan kan man prata på det här sättet?
Ja, alltså jag går igenom det där. För regeringen publicerade ju då en ny sån här statistik över självförsörjandegrad i senaste budgetpropositionen. Det skulle ju kunna vara intressant i en annan politisk kontext. Det vill säga, okej, vi har fattiga människor i det här landet. Låt oss göra någonting åt det genom välfärdspolitik. Men istället så tog man fram den här statistiken i ett uppenbart syfte, och det var att peka på att utrikesfödda är då inte självförsörjande och därmed en kostnad för vårt land. Men går man in och tittar i den där statistiken och benar upp det lite, så är det är ett sätt att räkna som man inte gör på något annat ställe. Därför att den lägsta ekonomiska enheten är ju inte individen till att börja med, utan det är ju hushållet. Så hanterar man all annan statistik, men just detta är individen. Så bland de där 1,2 miljonerna så finns det ett stort antal, jag har inte procentsatsen i huvudet nu, men det är ganska många som lever med en hushållsinkomst i de övre inkomstkategorierna. Det vill säga man har en partner som tjänar väldigt bra.
Men det är partners med villa i Danderyd och make eller maka, ja, som är VD.
Eller kanske hemmafrun.
Ja, hemmafrun eller hemmamannen.
Ja, precis. De dyker upp i den här statistiken som icke-självförsörjande. Det är ju inte det liksom hela den här potten, men det säger en del om att den här statistiken är ju konstruerad för att blåsa upp det här problemet och då visa på ett bidragssamhälle eller något liknande. Men andelen som liksom, har bidrag eller sociala ersättningar är ganska låg av de där 1,2 miljonerna. Men det är ju en fortsättning på det här utanförskapsbegreppet som alliansregeringen lanserade för att kunna rasera A-kassan och sjukförsäkringen. Och nu dessutom det är också en udd mot utrikesfödda.
Ja, som till exempel, som ni sa, kan ha 1, 2, 3 jobb, jobba dygnet runt men tjäna så lite i det här skuggsamhället eller bara vara en del av det här svarta skuggsamhället som finns och sen betecknas som inte vara självförsörjande.
Och ensamstående mammor som jobbar deltid och pensionärer med låga. Det är ju väldigt många svenska pensionärer som har väldigt låga pensioner och som då räknas som icke-självförsörjande. Fast de tiger och lider med de här låga pensionerna. De förnedras av låga pensioner som vi har bestämt politiskt. Politiker med höga löner bestämmer att pensionärer som har jobbat, alltså kvinnor oftast då, som har jobbat ett helt liv med kanske deltid, tagit hand om män, de system som fanns då. Jag menar, barnomsorg fanns ju inte på 60-70-talet, tidigt 70-tal. Det kom ju sen. Det byggdes ut under andra hälften av 70-talet. Innan dess var kvinnor hemma med barn. Nästan alltid, några år. När man, alltså innan de kunde ta sig hem efter skolan själva. Alltså, de här kvinnorna som idag är pensionärer och på väg in att bli pensionärer, de får ju skitpensioner. Och många av dem blir då ungefär ihopbuntade med folk som liksom lever på social... Alltså i den här bilden som borgarna... Det är så otrolig människosyn. Det är så cyniskt.
För att man skapar ett samhälle som skapar en stor fattigdom och många som har det väldigt knapert. Och sen buntar man ihop dem och säger, titta på de här fattiga, de är inte självförsörjande, de anstränger sig inte, de bidrar inte till samhället. Och sen är de syndabockarna, så det är också otroligt retoriskt och liksom propagandmässigt trick. Liksom.
Men det är ju också på något, återigen så är det ju verkligen inte heller sant. Därför att det är ju inte självförsörjning man diskuterar, utan man bestämmer att alla som tjänar under den här summan varje månad eller varje år är icke självförsörjande, även om de är självförsörjande på en lägre summa. En del av de här har ju lämnat landet, de finns ju inte i statistik, de har noll inkomst, de bor någon annanstans, de kanske är döda. Men liksom, det är liksom helt otroligt att man från statsmakten bedriver liksom en vilseledande, direkt osann propaganda på det här sättet. Det här är ett annat exempel då, din tes, din rapport, vinsten med invandring. Den visar ju på att man räknar fel på invandringskostnader. Och sen liksom, på område efter område så håller den här högen på och liksom med falsk propaganda. Jag tänker så här bara avslutande, vad ska vi göra för att vinna över de här jäklarna? Alltså vi måste ju, ska vi börja också med falsk propaganda? Idag är det 1 april när vi spelar in det här. Jag känner inte för det. Jag vill att vi ska hålla på med fakta i upplysningens tjänst. Inte liksom propaganda och skit som högen gör.
Gunnar Myrdal brukar ju säga fakta sparkar, och någonstans det betyder att till slutändan segrar sanningen. Nu kanske man kan vara lite deprimerad när man tittar ut över världen om det verkligen är så, men samtidigt, vi har inte så mycket att välja på. Vi måste oförtröttligt argumentera för det vi menar är sant och riktigt, och hela tiden visa på de felaktigheter och den rena propaganda som högern sysslar med i den här frågan.
Mm. Och jag tänker också kanske avslutningsvis, om någon har reagerat på att vi liksom bara pratar om människor som har kommit hit i termer om de bidrar och om de är en ekonomisk vinst eller inte och så vidare, så är ju det här rapporten är ju just en makroekonomisk analys av invandringens effekter. Du skriver också i förordet att man kan ha humanitära eller humanistiska eller moraliska också anledningar.
Man bör ha det.
Och bör ha det, och vi har det. Och det är en annan fråga, utan här har vi ju djupdykt just i de makroekonomiska delarna.
Ja, vi har ett case där humanism och ekonomi går hand i hand.
Ja,
precis. Det är liksom poängen i rapporten.
Och vi krossar på ett sätt en myt som bär hela regeringspolitiken. Det är grunden för regeringssamarbetet, det är grunden för SDs existens, det är grunden för deras väljarstöd, och det är grunden för regeringspolitik. Och om några veckor så kommer den statliga myndigheten KI med överrock att leverera en utredning helt enkelt om vad det här nu, sina siffror. Tack Tony Johansson för att du kom hit och skrev den här rapporten.
Tack själv.
Kom ihåg, tack Tony, men att man kan ladda ner den på vår hemsida.
Rapporten finns att läsa på katalys.se. Seminariet går att se på vår YouTube-kanal, Goda Katalys på YouTube. Stöd oss med Swish, och teckna dig för vårt nyhetsbrev. Du hittar allt detta på katalys.se. Och glöm inte att ekonomi är politik, inget annat.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.